Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kära dagbok, känner verkligen att en del av vägen ur ofrivillig barnlöshet är kunskap. Vill ju att podden egentligen bara ska handla om det emotionella, men ser också vinsten för mina lyssnare att kunna mer om det medicinska. Min egen resa hade ju blivit helt annorlunda om jag vid 30 års ålder hade vetat det jag vet idag. Så vi kör på Back to Basics-temat med mer avsnitt med läkare. Hej och välkomna, avsnitt 85 av podden Jag vill ha barn och det sista på temat Back to Basics. Jag har som ni vet från början sagt att den här podden inte är en medicinsk podd, att jag och mina gäster inte är några experter och inte kommer bli det heller. Att vi vill fokusera på den emotionella biten. Men vi har under det här temat haft olika experter som gästar och idag har jag från Carl von Linné-kliniken Thomas Brodin och Jan Holte här. Hej.
Hej!
Välkomna!
Tack!
Ni driver och äger Carl von Linné-kliniken i Uppsala. Berätta för mina lyssnare lite mer om den och om er.
Ja, alltså vi var fyra kollegor som startade, som egentligen först byggde upp IVF på Akademiska sjukhuset. Det fanns ju inte på den tiden. 87-88 och sen startade vi Linnékliniken 90, så att den fyller 30 år snart till våren och sen har den blivit stor. Vi är uppe i snart 11 000 barn, så det tror vi är högsta siffran för någon enskild klinik i hela Norden. Inklusive stora.
Tror för att det inte finns någon sån statistik.
Ja, eller? Precis. Alltså om man kollar stora kliniker som Huddinge och Sahlgrenska och sådär, så även när man jämför med dem, så tror vi, eller vi är ganska säkra på att de inte är uppe i samma antal barn.
Vad är ni, gynekologer? Eller vad är ni, vad är den,
man börjar där.
Man börjar där. Mm. Och var har ni gjort era utbildningar någonstans?
Ja, för egen del så läste jag i Uppsala och sen gjorde jag specialisttjänstgöring i Eskilstuna. Mm. Och började på kliniken här för det är drygt 10 år sedan nu.
Och jag har också varit i Uppsala. Jag är ju specialistutbildning i Västerås. Men annars har det varit i Uppsala hela tiden.
Mm. Hörrni, vad tycker ni är det bästa med ert jobb?
Ja, det bästa med jobbet är väl att känna att man går dit varje dag och har möjlighet att göra en bra insats och har faktiskt möjlighet i vårt gebit att hjälpa väldigt många.
Mm. Det är ju det som är viktigt. Det betyder jättemycket när patienterna lyckas. Och sen är det ju också en intellektuell utmaning. Mm. Alltså det är ju ett spännande område forskningsmässigt och man måste kunna rätt mycket om hormoner och sånt för att liksom kunna utvecklas.
Det går inte att köra ert gebit med högerhanden. Man måste hänga med på all utveckling.
Ja, absolut. Mm. Man måste värdera nya data som kommer. Mm. Det innebär att man inte alltid hoppar på nya idéer. Och många nya idéer är ju såna här pilotstudier. Mm. Som gärna liksom kan blåsas upp av de som har gjort det. Och sen visar det sig när man gör korrekta studier då med, du vet, med sockerpiller, placebo och sådär. Mm. Så faller ganska ofta de här första entusiastiska resultaten platt. Va? Och ibland är det inte så. Men det finns många sådana här avgörande moment inom assisterad befruktning som har betytt enormt mycket. Som har liksom när man kallar för game changers.
Mm. Du måste ha fått vara med om några.
Jag var med om alla dem. Och man lär sig hela tiden mer. Va?
Vad är nästa game changer?
Jag tror att vi behöver i Sverige få möjlighet att göra mer analyser på embryon. Det kommer inte så mycket att öka totala chansen att få barn överlag, men det finns vissa grupper som man upprepade missfall till exempel, skulle man vilja ha den möjligheten att göra analyser, såna här biopsier på blastocyster, va? Och då det är ett sätt att välja rätt embryo som vi ännu inte har, men vi kommer att jobba för
det som mina lyssnare känner som PGS.
PGS, ja, precis. Och det är för vissa specifika grupper. Man kan inte göra en studie. Man försökte göra en studie i Sverige där man lottade alla patienter till PGS eller inte. Och det blir ingen ökad total chans att få barn. Men du kan göra det på vissa specifika grupper, sådana som får stora mängder embryon som ser snygga ut och ändå inte lyckas trots upprepade återföring. Där skulle man vilja ha den här möjligheten att välja rätt embryo på det sättet. Mm. Det vet vi från Italien till exempel, där jag är inblandad i en klinik, att på just den här gruppen så blir det väldigt hög graviditetsfrekvens och i stort sett inga missfall alls då, om man gör det på de selekterade fallen.
Mm. Jag skulle just säga det, att det inte bara vi upprepade missfall utan upprepade uteblivna framgångar också.
Absolut.
Och sen
misslyckade IVF-försök.
Flika in en liten korrigering. Man pratar om PGTA nu istället
för
PGS.
Jag skulle faktiskt precis säga det. Man har precis ändrat den här titeln.
Det är samma sak, men man kallar det för det.
Men hörni, gör ni någon egen forskning?
Ja.
På kliniken? Det måste ju vara så roligt.
Ja, det är ju en av...
Och kanske också frustrerande.
Nej, men det har ju... jag tror att det är en av anledningarna till att det går bra för oss, att vi har bra resultat, att dels om man håller på med forskning så kan man värdera forskningsresultat bättre, man lär sig statistik, man lär sig förstå vad betyder det här. Men sen har vi själva byggt såna här prognosmodeller. Thomas här var ju faktiskt min doktorand.
Skulle du säga det? Gjorde hela min avhandling på klinikens material. Eller på kliniken och klinisk forskning.
Så Jan är verkligen din chef, Thomas?
Nej, nu är han min chef.
Ja, det var det. Ja. Jag faktiskt visste. Ja.
Det känns riktigt bra.
Det är bra för karriären att gå om sin chef.
Jag körde om honom.
Det är mest på pappret.
Hur bestämmer ni liksom hur ni fördelar era resurser? Men det måste ju... Kan man inte bara flytta sig på annans forskning och så kan ni behålla alla pengar själv? Det måste ju kosta massor att forska.
Ja, det kostar. Vi har satt av pengar för det, för att bedriva forskning. Men
det är värt det.
Det är värt det. De här prognosmodellerna som vi har tagit fram är ju... De ligger inne i vårt data... vad ska man kalla vårt datasystem, vårt dataprogram. Så att vi kan på så sätt, vi har glädje av att använda dem. Vi har det som en slags rättesnöre. När vi testar ett nytt medium, ett nytt odlingsmedium. Och vi kanske kör en serie på 50 behandlingar. Så kan vi då se vad den här modellen säger att det borde vara för resultat utifrån våra gigantiska material. Så kanske det står att det ska vara... På just de här patienterna ska det vara 44% graviditeter. Och sen så visar det sig att när det var bara 35% graviditeter. Mm. Och då är vi ganska säkra på att vi kanske inte ska använda det mediet. Men det kan också vara tvärtom, att vi ser att det ligger högre än förväntat.
Just det.
Så det här blir ju inte fullständiga vetenskapliga studier. Men det är bättre...
Men det hjälper ändå er i ert dagliga arbete. Liksom.
Det är ett bra sätt att testa metoder. Och IVF är ju resultatet av väldigt många små steg. Eller en kedja där det inte får finnas en dålig länk. Och man måste vara noggrann med alla de här små stegen då. Det kan vi också se på IVF-resultaten, att de har generellt sett krypit uppåt lite grann. Det är inga jätteförbättringar år från år, men man ser att det går lite bättre. Och vi tror att det här, att vi kan använda den här modellen Som används också, den används precis likadant nere på en klinik i Turin då, som jag är inblandad i. Och man ser även där att det gör att resultaten blir bra.
Mm. Det är många bäckar små.
Ja.
Alltså det är inte bara för att testa medier, utan det är för att
allting.
Bedöma alla våra rutiner och hur vi jobbar och hur man stimulerar, hur man gör... hur man gör återföring, olika sådana saker som man kan väga ihop, är alltid syfte att försöka individanpassa så långt det är möjligt och trimma. Alltså kan vi vrida på många rattar istället för enstaka och få en sammanlagd, kanske en multiplikativ effekt utav det.
Just det.
Så tror vi och gör bedömningen att det här hjälper oss att utveckla.
Men i det här all statistik som ni för hos er, är det bara medicinska data då? Eller liksom lägger ni in patientvård och sådana saker?
Ja, alltså vi...
Det var ju en väldigt ledande fråga.
Ja,
alltså
ja,
det var för att, så här, många, jag har ju mycket kontakt med många olika patienter. Mina lyssnare hör jag av sig på olika sätt och berättar olika historier och så. Och då försöker jag ju känna av vilka kliniker som jag upplever tar hand om sina patienter.
Mm.
Och jag upplever att, det här är ju ingen som jag har något belägg för, att alla känner sig väldigt väl omhändertagna hos er. Och då vill man ju veta varför. Hur jobbar ni med den frågan?
Bra personal.
Ja.
Mm. Mm.
Så ni har egentligen ingen liksom, modell för det, eller?
Det har säkert.
Tillgänglighet, bemötande och...
Öppet 7 dagar i veckan.
Ja.
Mm. Det är ju en stor grej, faktiskt.
Vi har inte gjort några stora typ kliniska studier på mer psykologiska aspekter. Däremot så mäts ju hela tiden den här typen av nöjdhet också återkommande, sån här kupp-kvalitet ur patientens perspektiv och sammanställning, som också publiceras i QIVF.
Mm.
Och där ligger generellt privata kliniker, de flesta ligger väldigt bra till.
Vi ligger bra till där också.
Mm.
Så att det finns ju hela tiden en uppföljning även vad det gäller omhändertagande biten.
Mm.
Även om vi inte har gjort studier och sammanställt statistik just på det sättet med enkäter. Och,
men det görs på KUP-1 på QIVF, så det går att titta på också.
Har ni psykologer, beteendevetare och kuratorer in-house som gör era psykosociala utredningar, eller vänder ni er till någon utanför?
Vi har samarbete med utanför.
Ah.
Alltså vi är ingen som sitter hos oss.
Sitter hos er. Nej.
Nej,
det var det jag tänkte, att har man det så borde det liksom påverka också hur man jobbar med.
Mm. Ja, vi har 3 väldigt duktiga psykologer som vi samarbetar. 2 i Uppsala och 1 i Stockholm.
Mm.
Och återkommande möten med dem också.
Innan vi drar igång med alla frågor så vill jag tipsa lyssnarna om en sak, och det platsar ju väldigt bra in här i den diskussionen som vi hamnade i om forskning. Det finns nämligen en forskningsstudie som pågår just precis nu om vilken betydelse digitala plattformar och digitala miljöer har för ofrivilligt barnlösa. Dels som stöd och informationskanal, men också som del av en djupare existentiell process. Och då finns det en enkät om Instagram, och utifrån den så gör Kristina som forskar på det här djupintervjuer. Och hon vill såklart att så många som möjligt ska svara på den här enkäten. Så kolla in hennes forskningskonto på Instagram som heter Kristina_forskning. Där hittar ni all information om den här studien, och man kan också mejla henne på kristina@dsv.su.se. Alltså kristina.stenstrom@dsv.su.se eller Kristina med K, inga H, så underscore forskning på Instagram. Så bra att det forskas även på det här, så ni lyssnare, bidra gärna till detta. Då så, Thomas och Jan, nu kör vi, tycker jag. Alltså vi har fått så mycket frågor så att vi skulle kunna ha kanske 3-4 avsnitt. Och jag har också blandat upp lyssnarnas frågor med mina egna frågor. Men tanken är att fortsätta från avsnitt 82 som vi ju kallade för en grundkurs i fertilitet och assisterad befruktning. Så vi får se det här som lite av en fortsättningskurs. Men jag skulle vilja inleda med att vi pratar om PCO, PCOS? För det är ditt expertområde, Jan, eller hur? Berätta för det första, vad är det för skillnad på PCO? Eller vad är PCO och vad är PCOS?
Ja, alltså PCO är i sig en normal variant på äggstockar. Om du tänker en normal kurva, du vet hur det ser ut. Allting i naturen är normalfördelat. Det blir som en, kallas för Gauss-kurva en gång i tiden. Och det innebär att PCO är de som ligger längst till höger på den här kurvan i fråga om antal ägg och äggblåsor. Det man ser är de här små äggblåsorna. Så man är född med fler ägg, fler äggblåsor än genomsnittskvinnan. Och på andra änden av det här spektrumet finns då de som har, som är utrustade med ganska få ägg och få äggblåsor. Och det här kan man se i AMH. Så att PCO-kvinnor, i och med att de har mycket äggblåsor, har de också högre AMH-nivåer, ligger oftast över 5 mikrogram per liter. Men det är alltså ingen avgränsad entitet, som man säger. Den är inte helt skarpt avgränsad. Och det gäller ju många andra sådana här fenomen. Högt blodtryck, när är det högt och när är det normalt. Övervikt, när är BMI för mycket och inte så här. Så det är precis samma principiella fenomen, och som jag tror ofta faktiskt misstolkas både av kollegor och av patienter, att man tror att det här är en väldigt skarpt avgränsad grupp. Och sen tror man också ofta att det beskrivs ofta som en sjukdom, men det är det ju inte, va? De här kvinnorna har alltså fler äggblåsor, och det visar sig att eftersom man hela tiden gör av med ägg varje månad, det gör alla, oavsett om man har p-piller eller gör IVF eller vad man gör, så går det åt hundratals ägg varje månad, men det vet man inte om. Och det innebär att de startar från en högre nivå, så att kvinnor med PCO-äggstockar kommer då att kunna bli gravida i lite högre ålder i som grupp, så att säga, kanske över 40 år, vilket absolut inte de som ligger till vänster på den här kurvan kan, för deras ägg tar slut snabbare, va? Och sen kan de komma senare i övergångsåldern. Så det är två stora fördelar med PCO-äggstocken. Nackdelarna är ju då att de här äggblåsorna producerar lite mer testosteron. Alltså alla äggblåsor producerar testosteron. Och det blir totalt sett lite mer testosteronproduktion från PCO-äggstocken. Och det kan då påverka hyn, så man får akneproblem eller ökad behåring. Testosteronet kan också ha positiva effekter, vet man, liksom mentalt, och det mest givna är ju muskelmassa och så att, idrottsprestationer och sådär. Mm. Så man tror att den här äggstockstypen har haft liksom fördelar bakåt i tiden. Det finns också en koppling, så att man ofta har en liten obalans i insulinsockerbalansen. Många kvinnor med PCO har, förutom då många äggblåsor, så kan de ha en viss okänslighet för insulin, lite högre insulin, alltså när sockret ska tryckas in i muskelceller och i levern och sånt där, så i och med att man har en sämre känslighet för insulin, så produceras det mer insulin i kroppen. Och insulinet kan påverka äggstockarna till mer testosteronproduktion. Hur
påverkar det fertiliteten? Då
kan det bli svårare. För att vad som händer är de här två huvudfaktorerna då, antal äggblåsor och lite högre insulin. De fungerar som två aktörer som båda bidrar till att man får svårare att ägglossa. Så att generellt sett, så det som vi stöter på i fertilitetssammanhang, det är just utebliven ägglossning.
Synnerhet om det kommer, jag lutar mig tillbaka för nu går han igång här.
Ja.
Men i synnerhet om det kommer övervikt på det hela också.
Ja.
Du var ju inne på det också, att en vanlig missuppfattning är att PCO eller PCOS är ett beständigt tillstånd. Det förändras ju genom tillvaron.
Kan man alltså också bli av med det tillståndet, eller vad ska man säga?
Ofta mindre och mindre PCOig, så att säga, med stigande ålder, allt eftersom äggmängden avtar ur äggstockarna.
Och finns det något man kan göra själv?
Alltså det som görs i en del länder, det är, och det är den gamla behandlingen på PCO, det var att man kirurgiskt tog bort en bit av äggstockarna. Och det anser ju vi då att det är en primitiv behandlingsform. Och den har ersatts nu, görs en del, jag tror i Sverige väldigt lite, men en del länder så det, gör man via laparoskopi då, titthålskirurgi, så bränner man hål på äggstockarna och egentligen förstör en del av de här antralfolliklarna, och då gör man äggstockarna äldre. Och vad som händer när det blir färre äggblåsor då, det är att man börjar ägglossa. Men man förkortar också med all säkerhet den fertila perioden, och man kan komma tidigare övergångsåldern än vad som man egentligen skulle ha gjort. Och att komma sent i övergångsåldern är något som är i massa studier visar sig positivt för att man har större chans att leva längre och att behålla sin östrogenproduktion längre än de som kommer tidigare i övergångsåldern. Så att man, den typen av behandling mot PCO tycker inte vi i alla fall är lämpligt, annat än när man kan tänka sig väldigt extremt svåra fall. Så att du frågar,
men kan
om
man till exempel med kost eller liksom,
ja, det kan man
hormoner
göra.
Eller sådana saker absolut. Man kan göra hemma själv så att säga.
Absolut, det är viktigt att just övervikten, att den hanteras, det är den man kan påverka, och det är inte så lätt alltid, men man kan säga många kvinnor då som har den här problematiken med viss övervikt också, så beskriver de ofta sockersug, svårt att hantera sockersug, och då kan man hantera det genom att utesluta kolhydrater. Man kan också använda medicin som heter metformin som vi rekommenderar då att man ska göra om man åtminstone har en, låt säga, BMI över 25, och då är det en del patient,
alltså generellt eller om man har PCO.
Om man har PCO. Ja. Och då ser vi ofta att det bidrar till en bättre insulinsockerbalans. Man får mindre sånt här sockersug och kan gå ner en del i vikt. En del går ner rätt mycket i vikt. Och för andra så är det mest att man mår allmänt lite bättre, får inte svängande blodsocker. Och det kan underlätta så att ägglossningar kommer igång. Va?
Och gör de inte det, så fungerar det ofta bättre med stimulering också. Så det finns andra sådana fördelar med tilläggsmedicin. Ja.
Jag vill bara till lyssnarna kommentera här nu, för att vi varje gång vi har avsnitt med läkare så kommer ju frågan om BMI och övervikt upp. Och varje gång får jag otroligt aggressiva mejl om detta, att podden fettshamar. Och då vill jag bara poängtera att det är inte på något sätt poddens åsikt, utan det är ju läkarnas utifrån det medicinska när det kommer till fertilitet som pratar om de här frågorna.
Ja, och det tror jag också att det kan nog vara så att man ibland överdriver BMIs betydelse generellt sett i assisterad befruktning. Men tyvärr finns det data som visar på lite ökad missfallsrisk och komplikationer under graviditet, graviditetsdiabetes, högt blodtryck. Så att det kommer man inte ifrån helt och hållet.
Instrumentell förlossning också, till exempel. Jag vill återvända det här, PC. Ja. Om vi kan bara göra ett litet avsteg från BMI-spåret. Du frågade om skillnaden mellan PCO och PCOS.
Ja, precis. Exakt.
Det här S-et, vad det kommer ifrån. Jag tror att du var inte inne riktigt på det, men S står för syndrom, och PCO som egentligen utläst betyder polycystiska ovarier, eller på svenska äggstockar med väldigt många små blåsor i sig, om man skulle översätta det, så är det en slags en beskrivning av hur äggstocken ser ut, som hos somliga går med den här problematiken som Jan var inne på med ägglossningsstörningar eller ökade halter av manliga hormoner som då ger symptom i form av akne eller ökad behåring och så. Och har man då antingen det eller problem med ägglossningen, så får man det här S-et som påhäng, så att säga. Och då
så är PCOS är alltså lite
PCO
värre.
Är grundförutsättning kan man säga med äggstocksvarianten, och PCOS innebär att man också har en del symptom ifrån det. Det är många kvinnor som har äggstocksvarianten men ändå ägglossar och kanske har lite längre intervall mellan sina menstruationer. Men ändå är fullt fungerande.
Och behöver inte ha några hudproblem. Nej, heller. Det kan inte vara lite akne eller lite ökad hår.
Har man också smärtor och alltså sådana konsekvenser?
Mindre vanligt. Man ser ibland att när man ägglossar kan det vara smärtsamt. Det förekommer kanske lite fler. Min kliniska erfarenhet är att på akutmottagning så kan det vara lite vanligare med framförallt smala PCO som får en smärtsam ägglossning då och då. Ägglossningsproblem är ju överhuvudtaget, alltså smärtor vid ägglossning är kanske den vanligaste anledningen till att man söker akut på gynmottagning.
Mm.
Och det ser man ju då på ultraljud och den kliniska bilden är tydlig. Men generellt sett så är inte PCO och äggstockarna något smärtsamt.
Men, och är det inte också så att vid en IVF så är risken för överstimulering högre?
Ja, oja. Oja, det är så att om man tar hanteringen vid IVF så har ju den kraftigt förbättrats under senare tid. När man numera kan stimulera på ett visst sätt så att när man ägglossar, sätter igång själva ägglossningen inför ägguttaget, så ger man inte längre det vanliga, den här ovitrellsprutande HCG, gravitetshormonet, utan man ger ofta någonting som kallas för GnRH-agonist, alltså man kan ta några puffar med nässprayen som annars i andra sammanhang kan användas för att liksom dämpa äggstockarna, så kan den sätta igång ägglossning.
Intressant, för jag tycker jag får mycket mejl från folk som har PCO som har otroligt dåliga upplevelser av ovitrellen. Ja. Det stämmer alltså.
Ja, alltså det är en markant större risk för överstimulering om man ger ovitrell om man har ett kraftigt svar. Och det, så att en modern IVF som vi ser det, som vi praktiserar, är ju att vi vill få så många ägg som möjligt.
Mm.
Och så att vi stimulerar lite tuffare även PCO-patienter. Därför att om man då ägglossar på det här sättet istället för med ovitrell, så får man ut ägg i allmänhet och befruktar dem och odlar dem, och så får man frysa in dem i blastocyststadiet på dag 5-6. Och äggstockarna lägger sig snällt. De sjunker ihop och det blir ingen överstimulering.
Mm.
Så det är en sån här game changer faktiskt.
Skulle just säga det, här har du ytterligare
en. Det här var också mycket, en ny kunskap för
mycket
mig.
Mycket viktigt.
Det tackar vi för och det tackar alla med PCO för.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hörrni, jag får också mycket frågor om endometrios. Hur påverkar det möjligheten att bli gravid och varför?
Ja, det är delvis en tvistefråga. Det finns de som gör gällande att äggen skulle fungera sämre vid endometrios. Vi har inte fog för att påstå det utifrån av vårt eget material och våra erfarenheter.
Och även andra stora material som kommer.
Även andra stora. Så jämför man, om man tittar på till exempel prognosmodeller för vilka diagnoser som står ut som att det skulle vara en sämre diagnosgrupp, så ser man inte det bland endometrios, utan det går lika bra för dem som om det är manlig faktor eller oförklarad infertilitet eller så. Men ju mer
vad
uttalad
är endometrios?
Endometrios är livmoderslemhinna som är felaktigt belägen, alltså utanför livmodershålan, och klassiskt sett på bukhinnan nere i bäckenet runt, framförallt bakom livmodern, i den här lilla fickan som bildas av bukhinnan, eller framför vid blåsan och i förekommande fall också på äggledare och på äggstockarna. Mm. Eller i form av cystor. Och har det gått till att man utvecklar cystor, chokladcystor som det kallas för också, eller endometriom, så det är många gånger hänger det samman med att man har rätt mycket sammanväxningar i buken som kan försvåra till exempel för äggledarna att söka av äggstockarna adekvat, och de liksom hålls undan eller binds undan från målorganet, eller hur jag ska säga. Så ägg och spermier får svårt att träffas. Sen är det här en diskussion som pågår huruvida hur man ska hantera detta vid IVF, och ifall det finns anledning att göra på olika vis. Vi är inte riktigt överens inom specialiteten hur man ska göra kanske. Vi tycker man ska behandla dem som, missförstår mig rätt, vem som helst.
Ja.
Alltså det behövs inte, det som diskuteras mycket om man ska göra en sån här lång nedreglering.
Just
det. Ultralång alltså, ultralång, mer än bara ett par
flera veckor. Månader. Och det finns några mycket dåliga gamla studier som talar i den riktningen. Tittar vi på vårt eget material så finns det ingen sån koppling. Utan vi uppfattar, och det har kommit andra stora sådana material också, vi uppfattar endometrios i sig som patienter som har goda chanser vid IVF. Men det finns en svår grupp som har väldigt besvärlig endometrios och kan vara helt få sina liv nästan förstörda av djup endometrios. Och de har ofta också utsatts för flera operativa ingrepp, och så där kan man se att äggreserven är då nedsatt, så att som grund,
som ju också lever med konstant smärta.
Ja, precis. Och där finns det i Sverige flera bra såna här endometrioscentra som tar hand om dem. Så det är liksom en annan sjukdom, och man tror experterna på det här säger att det är förmodligen olika sjukdomar. Men som grundidé tror jag att det finns konsensus nu att man ser man ett enstaka endometriom, en endometrioscysta, som är ganska vanligt att vi ser liksom bara oväntat, patienten har inga särskilda smärtor, så ska man verkligen vara försiktig med att ge sig på den kirurgiskt innan man har försökt få sina barn, för att varje operation på äggstocken minskar äggreserven. Man kan se tydligt, finns studier som visar att AMH sjunker fast man tror att man är väldigt försiktig när man opererar. Mm. Dessutom kan endometriosen förstås komma tillbaka. Så att det bästa rekommendationen är att då göra IVF. Låta endometriosen finnas där under IVF-behandling. Men man kan behöva ge antibiotika för att det kan finnas bakterier i det. Det är ju gammalt blod i de här cysterna. Så att det gäller att inte vara för snabbt på med kirurgi. Och det är visat i flera studier. En stor studie från Sverige som visar det.
Så tips till lyssnare som har endometrios är helt enkelt att söka sig till en fertilitetsklinik.
Om man försöker få barn. Och
jag tänker om innan man har kommit på om man vill ha barn eller inte och har endometrios. Att man inte ska ge sig in och ge sig på den då.
Ja, det är också en variant. Att man kan ju till exempel stimulera och ta ut och frysa in ägg. Vilket görs ändå nu i ökande omfattning. Och det här är ju en typgrupp som är lämplig för det.
Det.
Ja, absolut.
Mm. Mm.
Du får inte missförstå det jag sa, för jag försökte inte bagatellisera endometrios på något sätt.
Det är ett elände
för många kvinnor, och många gånger en komplicerande faktor. Det kan försvåra utförandet av en IVF också rent anatomiskt. Så att,
Just det
är absolut ett problem, men som grupp, och om man tittar på utfall när man väl genomgår behandling och man kan gå igenom och klara av i själva IVF:en, så ser vi inte någon negativ inverkan av det överlag. För det är som du säger också, att det finns vissa väldigt svåra fall som kan vara svårt att hjälpa. Mm. Vi försöker i största möjliga utsträckning hålla oss till evidensbaserad verksamhetsgrund. Det vill säga att vi vill se att använder vi en metod eller så ska det ju finnas någon undersökning som man kan luta sig mot och säga att gör vi det här för just dig så är det visat att det här kan göra skillnad åt det positiva hållet då.
Mm.
Och just när det kommer till adjuvant behandling så finns det väldigt dåligt evidens. De studier som finns är ofta små, de är lågkvalitativa och generellt, om man nu ska dra alla över en kam, så finns det inte någon grund för att använda de här typen av olika preparat. Vi har i Svensk förening för obstetrik och gynekologi så finns det olika intressegrupper också. FERT-ARG är en sådan, alltså arbets- och referensgruppen för frågor kring fertilitet och infertilitet. Vi kommer ut med rapporter med några års mellanrum. Det är precis nu i dagarna här så kommer nya rapporten som man har döpt om till reproduktionsmedicin. Som hanterar bland annat den här frågan om adjuvans. Som det kallas för, alltså extra behandling kan vi säga.
Adjuvans, nu lär vi oss något nytt här.
Adjuvant, behandling som adjuvant, man ger.
Alltså nu pratar vi typ
vi kan rada upp några stycken. Det är, till exempel trombyl kan vara bra, till exempel. Det finns till och med visat att man kan minska risken för havandeskapsförgiftning i en kommande graviditet. Och så där finns det viss nytta av trombyl, men inte för att underlätta att det ska bli en graviditet från början. Det finns mycket lite visat utom i väldigt speciella fall.
Trombyl, är det blodförtunnande?
Acetylsalicylsyra.
Fragmin, är det samma sak?
Fragmin är blodförtunnande fast lite mer potent kan man säga. Så trombylfragmin tillhör blodförtunnande medicineringar där teoretiskt då är att man ska öka genomblödningen för att det ska bli lättare för att embryo etableras och moderkakan utvecklas. Ungefär så. Mm. Det finns inte visat att det gör skillnad.
Mm.
Det finns intravenösa immunglobuliner, alltså typ gammaglobulin som man ger i droppform och intralipid, alltså en sån här fettlösning. Prednisolon, TNF-alfa-hämmare, alltså reumatologiska preparat. Massor av sådana här olika ämnen som testas. Så här är ett problem i hela vår verksamhet att driven att bli gravid är så pass stark så man blir till slut beredd att testa i princip vad som helst.
Mm.
Och det skrivs och det etablerar sig mer, alltså myter på nätet där också vissa kliniker, mer eller mindre cyniskt skulle jag vilja säga, gör gällande att det här är liksom lösningen för dig, kom till oss. Och att man gör det till sin...
Inte så vanligt dock i Sverige.
Det förekommer i princip inte här. Men att man reser utomlands och det förekommer, det är enstaka klinik som ägnar sig åt den här typen utav behandlingar. Rekommendationen ifrån vår arbets- och referensgruppen är att man inte ska göra sådana här, och gör man det så ska man göra det i väldesignad studieform så man faktiskt lär sig någonting också och kan dra slutsats av det, och har ingen effekt så ska man inte hålla på med det.
Nu tänker jag att vi ska försöka bränna av lite frågor här. Till exempel denna. Min menscykel har blivit kortare med åren. Jag är 34 år. Är det tecken på sämre fertilitet?
Det måste det inte vara. Hon har fortfarande åldern relativt till sin fördel. Men generellt sett ser man, om man följer stora grupper kvinnor, att menscykelintervallet kortas ner med tiden i snitt ett par dagar från 20 till 40 år. Så det är ett grovt men ett uttryck för minskande äggreserv. Så det kan vara det. Man kan ju säga att om man upplever en markant förkortning av sin cykel eller har det redan i yngre år, så kan det ju vara skäl att man går och gör en bedömning av äggreserven. Men samtidigt, alltså, återigen, nu är vi tillbaka på det här om äggreserv och AMH-värden. Man kan inte avgöra fertilitet helt och hållet utifrån det.
Nej, och det är inte svart eller vitt.
Det är väldigt glidande skala.
Ja. Det är ju väldigt viktigt, lyssnare, att ni
också det mesta som finns gjort på sådana här markörer just på IVF-populationer. inte på alla andra som går runt och inte behöver assisterad befruktning på något sätt.
Men Thomas avhandling, Thomas studerade just äggreservsmarkörer.
Mm.
Och det var den första stora publikationen som visade att det finns ett statistiskt samband mellan chansen att mellan menscykelns längd och chansen att lyckas vid IVF.
Mm.
Så att ju längre cykel är bra, kortare cykel är något mindre bra. Men återigen, det är bara en indikation så att säga. Så att man får... Det finns anledning att kolla äggstockarna och eventuellt ta ett AMH om man har en påtaglig kort menscykel. Absolut. Mm.
Ja, och kanske då också om den blir kortare. Ja,
att man kan väl säga att om den här frågeställaren strävar efter att bli gravid och har upplevt problem med det, då kan ju det vara skäl till att man går vidare i sin undersökning och inte väntar kanske ytterligare ett år eller så.
Just det. Mm. Varför sätter många svenska kliniker in 2 eller 3 dagars embryo istället för att odla till blastocyst?
Mycket bra fråga.
Ni gör inte det va?
Inte nu längre, vi gjorde det förut, men sen kom det data på att blastocystodling får vi ändå betrakta som någonting som är säkert och då bytte vi till det. Och
ja, vänta nu, det är inte riktigt sant det du säger. Vi sätter ju in på dag 2 om vi har få embryon.
Ja,
När det gäller att det inte blir en missförstånd. Men vi gör det aldrig på grund av att det är stängt på helg eller så. Va? Eftersom vi jobbar 7 dagar i veckan. Så att våra patienter får tillbaka blastocyster även på en lördag eller en söndag. Det blir inte en dag 3 på fredagen eller så.
Jag tänkte komma till det där, men nu förekom du.
men ni menar, om man har få embryon så vågar man inte riska och vänta ut dem till blastocyst?
Man hittar vinnaren tidigare. Va?
Okay.
Alltså blastocystodlingen är ju en selektionsprocess. Man vill sålla agnarna från vetet. Så att har man många som ser fina, embryon som ser fina ut på dag 2, så är det kanske ändå några som faller ifrån som inte utvecklas till blastocyst. Har man bara enstaka embryon, vilket ju är rätt vanligt om man är lite äldre eller om man har en sämre äggreserv eller ändå bara får ut 2, då kan man redan på dag 2 med våran prognosmodell då, så kan man hitta vinnaren så att säga.
Mm.
Men vi fortfarande så att vi fryser in eventuellt överblivna embryon först på femte dagen.
Eller sjätte.
Och det beror mycket på att den frystekniken, vitrifiering, är bättre för blastocyster.
Man ska komma ihåg att en stor del av det vi gör handlar ju om urval. Alltså, man kan ju runda befruktningsproblem och sådana orsaker till att man inte blir gravid. Men mycket av det vi gör handlar ju om urval, att vi ur en kvantitet ägg som befruktas och utvecklas kan välja ut vilket embryo som ser ut att ha störst chans. Och har man få att välja mellan så kan man göra det redan tidigt. Men blir det fler att välja mellan så förbättrar man och vässar urvalet om man odlar vidare till blastocyst. Det är bara det handlar om. Mm. Men vi har möjlighet att erbjuda det 7 dagar i veckan. Andra kliniker sätter tillbaka dag 2 och 3 för att man inte har doktorn igång på helgerna. Labbet är ju ändå där och jobbar. Men man har inte hela verksamheten igång och då sätter man in...
Det är galet.
Det är standard överallt i Sverige.
Jag vet. Det gör mig...
Men det kan man ju som patient fråga på kliniken. Kan jag få en blastocyst på helgen?
Jag vill bara flika in det att mycket handlar om urval, odling för urval.
Ja, och
så att säga.
Också det, här kommer vi då till det här vi pratar om nästa genombrott. Alltså, det skulle ju underlätta så för er om ni kunde få göra PGS.
Ja, alltså
i det här urvalet.
Framförallt om man har många blastocyster som ser fina ut. Mm. Och kanske...
Varför är det inte tillåtet i Sverige?
Man har bedömt ifrån Statens medicinska etiska råd, SMER, att det skulle öka risken för könsselektion och sånt där. Men det går ju naturligtvis att kontrollera. Mm. Så jag tror att mycket handlar nog om att informera SMER och politiker och myndigheter om att det här är ett redskap som behövs framöver i vår arsenal. Och vi kommer att försöka köra en drive omkring det när vi kommer att fylla 30 nu i vår och ska ordna en föreläsningsdag. Och då kommer vi att försöka fokusera på just det här som vi menar är fortfarande en tillkortakommande i vår möjlighet att ta hand om patienterna optimalt. Va?
Mm. Så här. Jag får mycket frågor om återföring. Alltså, antingen kan man ju återföra direkt i samma cykel som man har gjort äggplockat. Eller så kan man frysa och återföra i sin egen naturliga cykel eller en så att säga tillverkad cykel eller vad vi nu kallar det för. Vad har ni för åsikter om de här olika typerna av återföringsstrategier?
Ja, alltså generellt sett så kan vi se att nu med den här fina frystekniken, vitrifiering och att man gör det på blastocyststadiet, så är graviditetssiffrorna de samma om det är färskt eller fryst. Vilket är väldigt viktigt. Det är flera aspekter på det. Det till exempel minskar ju anledningen till att vilja lägga in 2 embryon per gång eftersom man förlorar inte ett embryo längre. Tidigare frysteknik var sämre så det kunde gå förlorat. Mm. Det är klart att det finns enstaka som inte klarar sig men de flesta överlever. Så man tappar ingen chans på det sättet. Om man ska återföra i färsk cykel, vilket fortfarande är det vanligaste, så är det ju för sådana...
I Sverige i alla fall.
I Sverige, ja. Mm. Så är det i de lägen man har en normal mängd ägg, ingen egentlig överstimuleringsrisk. Så flertalet kommer i den gruppen. Men den här gruppen vi pratade om tidigare som har PCO eller på annat sätt, ja, framförallt den gruppen som svarar väldigt kraftigt och har överstimuleringsrisk, då är det ju mycket smartare att ägglossa på det här andra sättet med spray eller med en annan spruta som heter Superfact. Och ta ut äggen, befrukta, frysa in dem i blastocyststadiet och inte återföra överhuvudtaget. Då får man ingen överstimuleringsrisk och sen när man ska återföra så kan man göra det direkt cykeln efter. Man behöver inte vänta.
Nej.
Och det ger vi oftast den här lätta tablettstimuleringen som heter Letrozol för att säkra en ägglossning.
Mm.
Och det är en strategi som funkar.
Jag tänker
utmärkt.
Liksom om jag använder mitt sunda förnuft och tar bort allt vad läkargrejen heter, så känns det så här, man håller på några år med IVF-er och efter en stimulering och ett äggplock så är man ju och kroppen liksom sliten. Det känns ju naturligt att det vore smartare att vänta till nästa cykel och liksom vila från den här stimuleringen man har gjort. Mm. Tänker jag då fel?
Nej, man kan ju vara mycket svullen och alltså det, överstimulering är ju också en sånt här som är en glidande skala. Det är, man kan ju ha en lätt överstimulering. Så att det är inget fel tänk. Däremot så talar studierna inte för hittills att det är bra att ha helt det som man kallar för
Freeze-all.
Freeze-all eller segmenterad behandling. Mm. Va? Det görs i Japan tror jag, överlag där. Man är jätterädd för överstimulering även när man har få ägg. Men i övrigt, i resten av världen så använder man det för just de som är så kallade high responders som riskerar överstimulering.
Jag tror att både du med din fråga och frågeställaren är ute efter just den principen att varför inte frysa allting och sen göra återföringen senare. Mm. Men det har man inte visat att det fungerar bättre. Överlag.
Kanske inte sämre heller. Det blir ju en månads försening och det finns ju ett begrepp också forskningsmässigt som heter time to pregnancy, va? Så att det här med att, och som faktiskt är ganska vanlig i på de offentliga klinikerna, att man får vänta kanske 3 månader mellan varje behandling.
Mm.
Kanske inte för att få tillbaka det frysta ägget, men det finns studier som talar för att man behöver i alla fall inte vänta generellt sett en hel cykel för att återföra det frysta embryot. Men i såna här studier på time to pregnancy så ser man ju det att om det är väldigt långa tider som man håller på med behandling och att man får vänta länge på nästa behandling och så, här, så sliter det på psyket och det sliter på förhållanden och sådär. Så att det finns data som talar för att det kan vara ganska ordentligt negativt.
Mm.
Så det gäller även stimulerad behandling, att man kan försöka komma igång så fort som möjligt med det. Man har inte sett negativa effekter av att vara ganska tät i behandlingen. Det finns ju en specialvariant också nu som heter Duostim.
Du tvistar om vi ska kalla det för duo eller duell.
Ja. Som man gör, som vi gör ibland när vi fryser in ägg. Med kvinnor som vill frysa in ägg. Att man så fort man har tagit ut ägg så startar man en ny stimulering redan efter några dagar. Väntar inte på mens.
Mm.
Att man, vi har sett det och andra har visat att det, som, det är också en game changer i viss mån. Alltså man visste inte bara för några år sedan att man inte kunde starta en hormonstimulering egentligen när som helst i menscykeln.
Mm.
Men det har man lärt sig framförallt från såna här äggfrysverksamhet när man har en patient med cancer som snabbt behöver opereras.
Mm.
Att man kan starta stimuleringen precis när som helst i cykeln. Det var en total nyhet för oss, och vi som har jobbat mycket med äggstocksfysiologi och så här, så är, då är det ju liksom, det här är ju helt nya data att det fungerar. Och det finns en studie från Rom som visar till och med att det kan vara bättre ägg och fler normalbildade blastocyster. Man har även gjort sån här PGTA då, i den här andra vågen som man tar ut. Så att, i alla fall inte sämre kan man säga. Den studien antydde att det kunde vara bättre till och med.
Hörrni, nu är ju tyvärr våran tid slut. Alltså vi har ju inte som vanligt ens hunnit med hälften. Men jag skulle vilja fråga, när gör ni er första dubbeldonation?
Dubbeldonation kan ju absolut bli aktuellt under våren om vi har patienter som vill göra det, för att vi kommer att rekrytera egna äggdonatorer, och vi kommer att fortsätta med danska spermier. Och vi kommer väl att börja rekrytera spermiedonatorer också så småningom, men just nu är det äggdonatorer vi fokuserar på också. Mm. Så att det behöver vi flera äggdonatorer kan jag säga nu här i podden.
Det är ju också mycket därför jag kommer fortsätta göra den här podden, just för att påverka den grejen, eftersom jag själv hade ju inte blivit mamma om det inte vore för en äggdonators skull.
Ja, just det.
Så att ni lyssnare, sprid till era yngre fertila vänner, donera ägg. Vad har ni för väntetider då på äggdonation?
På just äggdonation? Ja,
svårt att säga. Vi har
det är svårt att säga. Alltså, vi har en samling donatorer på väg in, och vi kommer att komma.
Och det är egentligen det enda som påverkar. Ni har ingen väntekö, det är för att ni behöver en donator. Liksom.
Ja, vi behöver få dem. För det är liksom 6 månaders tid vi ska ta prover, och man tar genetiktester och sånt där.
Man kan säga att har vi bara donatorer färdiga, så är processen snabb. Man måste ju gå igenom sin utredning förstås, och den här psykosociala bedömningen etc. Och det tar, den tid det tar, men så har vi bara en donator så är det inget problem att planera en behandling på kommande cykel.
Mm. Och det är ju viktigt att komma ihåg alla som behöver donatorer, att det är klart att man inte ska påskynda den processen. Man vill ju att det ska göras en ordentlig.
Ja, det ska göras på rätt sätt.
Exakt.
Men det är likadant med konventionell IVF, så har vi i princip inte någon väntetid, utan vi planerar ju in till nästa cykel, så är man igång. Och vi hoppas kunna erbjuda det även vid donation, men där är ju donationstillgången begränsande.
Mm. Det var det som vi hann med för idag, och det avslutar också då temat Back to Basics. Vi är tillbaka nästa vecka med nytt tema. Och det blir ju sista månaden för i år. Det blir lite av ett gott och blandat tema i december, precis som det ska vara i juletider. Jag och mina lyssnare längtar efter att få ha personer här i studion som är mitt i sin resa. Som du mitt i din barnlängtan, ni kanske som heteronormativt par precis inlett era försök på klinik. Hör av er, kom och berätta om ert liv här med mig i podden. Jag själv kan ju inte längre bjuda på min barnlängtan, så därför behöver jag gäster med barnlängtan. Och sen så längtar lyssnarna efter att jag ska bli intervjuad. Så om du har tips på någon person som jag kan så att säga byta plats med, alltså att någon kommer hit och intervjuar mig, så tipsa gärna om det också. Hör av er på info@jagvillhabarn.com och följ oss på Instagram. Vi ses om en vecka. Tack snälla Thomas och Jan för att ni kom hit.
Tack själv.
Tack själv.
Vi får komma tillbaka snart så vi hinner med resten av alla frågor.
Vi kommer att intervjua dig.
Ja, ja, det kan vi göra. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.